Donald Trump vill bli president igen, men vill republikanerna det här också? Har Trump tagit partiet som sin gisslan eller börjar republikanernas radikala rebeller få nog av sin superstjärna? Ja, det är fler frågetecken kan man säga än utropstecken nu när Trump-showen sätter igång ett år före primärvalen. Men vi ska här i Nyhetspodden försöka reta ut dem. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Svenska Yles USA-korrespondent Daniel Olin. Hej på dig!
Hej på dig!
Du är med oss direkt från Washington. Trump meddelade redan för 2 månader sedan att han vill bli president igen. Men sen dess så har det varit väldigt tyst kring honom. Han har knappt synnat still. Men vad håller han riktigt hus? Spelar han bara golf i Florida eller vad gör han?
No, förmodligen spelar han väldigt mycket golf i Florida. Han har hållit till sitt vinterhus i Mar-a-Lago i West Palm Beach, Florida. Där har han varit egentligen sen han då meddelade att han ställer upp som president i mitten av november. Ja. Han har varit med på vissa möten, men då via videolänk, men han har hållit sig där i sin stora residens.
Men är det inte lite konstigt? Han hade så bråttom med att meddela att han vill bli president igen, och sen på något sätt så försvann han lite ur bilden.
No, det är precis så här som det har gått, och många frågar sig varför han meddelade om sin kandidatur 2 år före valet. Och nu så har han då varit väldigt tyst kring honom. En orsak kan förstås vara det att 2 år är en väldigt lång tid. Det kostar väldigt mycket att driva kampanj i 2 år. Han har inte dessa pengar. Han kanske inte heller har den energi som så kräver att han ska synas varje vecka någonstans runt om i det här stora landet. Så han har nu hållit en väldigt låg profil faktiskt de senaste 2 månaderna kan man säga.
Nu ska Trump på lördag ändå på något sätt sparka igång sin valkampanj i South Carolina. Vi vet att Trump lever på synlighet och nu har världens blickar varit mer riktade mot Ryssland och Ukraina. Så är det liksom det här som nu han försöker med att starta igång kampanjen? Han är ju tidigt ut det här också. Det är 1 år före primärvalen och ingen annan kandidat har ännu gett sig in i leken.
Han är tidigt ute. Själv har han ju sagt att han kommer att ha en mindre kampanj i år än man hade förra gången han ställde upp då som sittande president. Han vill tillbaka till rötterna. Det ska vara mer intimt. Han vill vara den nya, fräscha. Det som han var då 2015-2016, men det är han inte längre.
Mm. Och det som han ju mycket har använt sig av i tidigare kampanjer är förstås sociala medier, framförallt Twitter. Men nu har han ju inte fått vara på sociala medier, varken på Twitter eller någonting annat på länge. Men nu faktiskt så har ju Facebook precis meddelat att hej Trump, välkommen tillbaka till både Facebook och Instagram. Hur viktiga blir de här plattformarna nu för Trump under hans kampanj?
De här plattformarna var ju väldigt viktiga för Trump tidigare. Nu tror man inte att de kommer att vara lika viktiga längre. Sociala medierna har också förändrats. Och han har inte varit, som du sa, aktiv på Twitter, fast han har tillgång till Twitter. Och inte heller Facebook eller Instagram kommer nog att vara den där primära källan. Det finns till och med experter som säger att han inte är så intressant mer på sociala medier som han var tidigare. Och det här hänger nog ihop med att han inte är den där nya, fräscha kandidaten längre, utan folk känner och vet vad han tänker. Det är inte så mycket nytt han kan leverera på de sociala medierna.
Mm. Ett annat sätt för Trump att hållas på något sätt sådär aktuell har ju varit att figurera i rubrikerna, och det har vi ju blivit vana vid. Men den senaste tiden så har ju de stora politiska rubrikerna konstigt nog inte handlat om Trump utan om president Joe Biden och de här hemliga dokumenten som har hittats hos honom. Hur allvarlig är den här dokumenthärvan för Biden om vi till exempel jämför med Trumps egen dokumenthärva i somras?
Ja, alltså den här härvan var nog en lottovinst för Trump och hans anhängare. Nu kan de säga att först vill ni åtala Trump, men att er president gör exakt samma sak. Mm. Och det här var nog ett klavertramp för Biden, speciellt med tanke på hur kritisk han har varit mot Trumps hantering av dokument. Nu vet vi inte vad som ligger bakom exakt i Bidens fall. Det kan mycket väl vara så att han inte var medveten om de här dokumenten, att det helt enkelt slarv. Men det oaktat så får man inte slarva med hemligstämplade dokument. Mm. Och nu är det en specialåklagare som då utreder och också Biden. Tidigare har man tillsatt en specialåklagare som utreder Trump. Så det här var nog inga goda nyheter för Biden, och den här frågan, den är mycket på tapeten just nu. Det som kanske lite nu räddar Biden i det här sammanhanget är att man har hittat hemliga dokument också hos Mike Pence, Trumps tidigare vicepresident. Det hittade man här om dagen.
Precis.
Och det här kanske visar att det inte är helt lätt för de här tidigare vicepresidenterna att då städa sina mappar när de lämnar Vita huset.
Ja, de måste bli bättre där på att städa. Men kan den här dokumentskandalen på något sätt förstöra Bidens egen presidentkandidatur? Jag menar, han väntas snart meddela att han ska ställa upp.
Man tror att han kommer att meddela om sin kandidatur i februari efter att han har hållit talet till nationen den 7 februari. Det här förstås ser ju inte så bra ut att han meddelar att han vill ställa upp igen, att han vill fortsätta vara president samtidigt som en så här skandal, en så här härva pågår. Men jag tror inte att det här kommer att påverka så väldigt mycket. Han har ändå samarbetat från första början med justitieministeriet, med riksarkivet. Han har låtit granskarna komma till hans hus och gå igenom alla garderober. Det är stor skillnad mellan dessa fall om man jämför med hur Trump motarbetade justitieministeriet i månader och visste om de här dokumenten. Så det finns nog skillnader. Men väljarna, speciellt de republikanska väljarna, de ser nog inte de här skillnaderna. De ser att båda herrarna har slarvat med dokument, och de kanske inte upplever att det finns så stora skillnader mellan dessa två fall.
Mm. Och hur aktivt kan man vänta sig att Trump kommer att försöka utnyttja det här nu under sin valkampanj?
Trump och hans anhängare kommer nog att utnyttja det här, för det här passar väl in i deras narrativ om att justitieministeriet, FBI, motarbetar Trump. Mm. Här ser vi nu, menar de, att ni gjorde en razzia mot Mar-a-Lago, men i Bidens fall så höll man det här hemligt i flera månader innan det kom fram i offentligheten via amerikanska medier att man har hittat hemliga dokument. Så de kommer nog att försöka utnyttja det här så länge det är en het fråga.
Men alltså, tills vidare så ser det alltså ut att det kan bli en ny duell mellan de här, låt mig nu säga så här, gamla gubbarna, för att Trump är 76 och Biden är 80 år. Men vad säger de senaste gallupparna, liksom, att hur tajt race väntas det bli mellan Trump och Biden?
De senaste gallupparna säger nog att om dessa två möts i presidentvalet 2024 så vinner Biden. Och det är förmodligen också den främsta orsaken till att Biden vill fortsätta som president, är att han vet att han kommer att vinna Trump ifall de här två möts på nytt. Och just nu ser det ut som att det skulle vara favorit i repris, men å andra sidan, 1,5 år är en väldigt lång tid i amerikansk politik.
Ja, ingen annan har ännu meddelat om den vill ge sig in i den här presidentkampen. Så Trump är nu först ute och ingenting verkar på något sätt kunna hindra honom från att försöka bli president igen. Jag menar, alla utredningar och skandaler, allt rinner av honom och han går fortfarande fri. Och många var redo att räkna ut honom efter förlusten i senaste presidentvalet och efter republikanernas svaga resultat i mellanårsvalet. Men finns det någonting som kan stoppa Trump från att ställa upp igen, och i så fall vad?
Inte egentligen. Även om man åtalas kan han ställa upp som presidentkandidat. Sen är det förstås en fråga att döms han för ett väldigt allvarligt brott, då kan man fråga sig att kan han då juridiskt sett vara USAs president eller presidentkandidat. Men det här är spekulationer. Just nu så verkar det nog ganska osannolikt att de här utredningarna eller möjliga åtal skulle stoppa honom. Det som däremot kan stoppa honom är ifall han får en motkandidat som då blir populär bland de republikanska väljarna.
Ja, precis. Och då riktas blickarna mot Trumps parti, alltså republikanerna, som ju kämpar med stora interna utmaningar, vilket blev tydligt när Kevin McCarthy skulle väljas till kongressens nya talman nu i början av året. Republikanerna längst höger ut på kanten gjorde revolt och vägrade rösta på honom, trots bland annat Trumps uppmaningar, och det krävdes flera omröstningar och ett hårt lobbande för att McCarthy då till slut kunde väljas. Vad berättar det här på något sätt om Trumps ställning inom partiet, att de mest radikala rebellerna inom republikanerna trotsar honom?
Och inte bara de mest radikala, också de mest hängivna Trump-anhängarna i representanthuset.
Precis.
det här kanske berättar det att i det här valet så upplevde man att man hade en sån makt som man ville vara den här tunga på vågen, och man ville inte då att Trump ska komma och störa. De har ju blivit valda för att förändra politiken, och de vill sätta käppar i hjulet, de vill göra det svårt för beslutsfattarna i kongressen. Och det ser jag kanske en del om just att Trump har ett stort stöd, men det är kanske framförallt trumpismen som störs, inte nödvändigtvis Donald Trump som person. Just och de här personerna, så de kommer nog att fortsätta med trumpismen, men frågan är hur länge tänker de stöda herr Trump?
Så att liksom trumpismen kan slå tillbaka mot självaste Trump?
Det kan det mycket väl göra ifall man märker att det finns någon annan som lyckas tilltala den stora massan, som är intressantare, som kommer med något nytt. Vem det är vet vi ju inte nu, men vi ser också att den kristna högern börjar lite vända ryggen till Trump. Det finns de stora ledare inom den kristna högern som sagt att de kommer att rösta eventuellt på en annan ifall Trump har en motkandidat i primärvalen, till exempel då Mike Pence, den tidigare vicepresidenten. Som är väldigt djupt religiös. Och alla de här små tecken som vi nu ser, de kan leda till att Trump motarbetas under den här valrörelsen. Men just nu så är han fortfarande den enda kandidaten och republikanernas ledare.
Mm. Men du menar alltså att det kan finnas någon inom partiet som på allvar vågar utmana honom i presidentrejse?
No, det här är den stora frågan, och det här blir intressant att se. Är det då Mike Pence? Han har lite signalerat att han kommer att göra det. Samtidigt tror jag inte att han lyckas vinna Donald Trump, för att många väljare ser nog ändå Mike Pence och Donald Trump som en och samma. Han var ändå vicepresident under Trumps tid i Vita huset, och om man ska välja mellan dessa två så ger nog många ändå sin röst till Trump. Det finns andra namn, mycket har man talat om Ron DeSantis, guvernören i Florida. Precis. Det finns Virginia-guvernören Glenn Youngkin. Det är svårt att säga ifall de här personerna kan nå ut liksom på nationell nivå.
Mm. Men kan Trump räkna med hans gamla anhängare rösta på honom igen?
Jag tror att de mest hängivna kommer fortsättningsvis att rösta på Trump. Men jag har nog träffat en hel del republikaner som säger att Trump var den bästa presidenten någonsin. Men det är inte sagt att jag röstar på honom 2024. Det kan vara att det finns ett fräschare namn som man upplever att det är framtiden för partiet. Vem det sen må vara. På något sätt så tycker jag det var ganska talande då när Trump i mitten av november meddelade om sin kandidatur. Jag var då i West Palm Beach, några kilometer från Mar-a-Lago, i en restaurang där Trump-anhängare hade samlats för att fira det här. Det var personer med Make America Great Again-kepsar och liksom hängivna Trump-anhängare. Men sen när Trump började prata och berätta att han ställer upp igen, så började man gäspa och många åkte hem. Och det här var kanske, liksom, man märkte att de vill att Trump ska ställa upp igen, men de orkade inte lyssna på honom än en gång, för han sa ganska mycket samma saker han har sagt i många år. Och det här på något sätt kanske är beskrivande, att många av dessa så kan nog lockas av en ny, fräsch kandidat ifall någon som kan tilltala dem i ännu högre grad än Trump. För att det han säger och det vi hör av honom, det är ganska mycket sånt som vi har hört förut. Och han talar väldigt mycket om det förflutna, inte så mycket om framtiden.
Det låter som att många republikaner vill börja rikta blicken mot framtiden, men samtidigt sitter man fast med Trump. Jag får lite en bild av att han på något sätt har tagit republikanska partiet som sin gisslan. Man har liksom ständigt problem med honom, men man klarar sig samtidigt inte utan honom, kan inte skaka sig loss, han hänger kvar. Delar du liksom den här uppfattningen?
Det är lite så, och det är nog slående att det finns en hel del republikaner som börjar tröttna på honom. Så det finns nog en viss trötthet, samtidigt har han ändå en stor stöd bland gräsrötterna, det är viktigt att komma ihåg.
Så hur stor risktagning är det då liksom för republikanerna att satsa sina pengar på Trump i det här presidentrejset och låta honom försöka ta sig till Vita huset igen?
Jag tror att det här är något som man sitter och funderar på inom det republikanska partiet. Samtidigt har man mycket annat också att fundera på. Vi vet att det var ett kaotiskt talmansval, ett parti som befinner sig i en kris, som har en extrem höger som kan diktera och så vidare. Så det finns mycket att hålla ordning på. Men klart man sitter och funderar att ska man nu donera sina pengar till Trumps kampanj, eller borde man vänta och hålla i plånboken en tid ännu och se om det kommer någon annan intressantare kandidat som man kan ge sina pengar till. Och mycket handlar förstås också om hur nu Trump sen kommer igång med sin kampanj. Lyckas han återigen skapa de här enorma mötena, synas i tv-kanalerna, synas i tidningar, synas på sociala medier, eller blir det en mer avdankad kampanj?
Daniel Olin, tack för den här lägesrapporten.
Tackar.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Ami Lassila är producent och Satu Ulmanen skötte tekniken. Fortsätt lyssna på oss.